Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Välkommen till The Long Gammal Podcast. Mitt namn är Robin Lennarsson. Med mig har jag Jens Persson. Idag kommer vi prata om Lasermannen. Men innan ni tar och lyssnar, se till att följa oss på den plattformen ni lyssnar ifrån.
Det är den 3 augusti 1991. Två studenter med utländsk bakgrund promenerar på Troppstigen vid Gärdets tunnelbanestation i Stockholm. Plötsligt ser den ena av dem en laserprick på kompisens tröja. Plötsligt hörs en smäll. Den ena av dem har blivit skjuten och kompisen springer iväg för att hitta hjälp. Till slut får han tag på en ambulans. Hans vän har mist livet och blivit Lasermannens första offer. Det första attentatet skulle följas av 9 andra attentat från 3 augusti till 30 januari 1992. Samtliga brottsoffer hade utländsk härkomst. Det kom att bli Sveriges största polisjakt efter Palmemordet. Efter 6 månader greps Ausonius på bar gärning under ett bankrån. Han är den person som suttit häktad längst i Sveriges historia, 3,5 år. Han fick byta advokater flera gånger och rättegångarna drog ut på tiden.
Jens, vad vet du om Lasermannen?
Jag vet att från början så hette han Wolfgang Saug och föddes till 2 invandrarföräldrar. Mamman var från Tyskland och pappan var från Schweiz. Han föddes på Lidingö men familjen flyttade till Vällingby. Hans mamma var väldigt sträng och slog honom tyvärr väldigt ofta hemma. Och även hans far slog honom och hans far var otrogen och de skilde sig då, båda föräldrarna. Väldigt tidigt. Och detta lämnar ju givetvis avtryck i hans liv då. Och hans känsloliv kan man väl säga. Senare.
Hur var Johnny i skolan?
Han var väldigt, väldigt duktig elev. Han var mönsterelev till och med. Väldigt uppskattad av lärarna. Han var duktig på fysik, matte, språk, tyska. Han gick nämligen tyska skolan i Stockholm då. Mm. Det var något hans mamma ville, för hon ville att han skulle bli disciplinerad och skötsam. Och det gick ju så där kan man ju säga.
Det gick inte så bra, nej.
Men, inte skötsam biten i alla fall.
Nej, det känns väl som att alla föräldrar vill ha ett disciplinerat barn, men det kanske inte är rätt väg att slå sitt barn på det sättet.
Nej, verkligen inte. Och tyska skolan var ganska, de körde liksom någon slags gammal metodiken, om man ska säga. Han beskrev det själv att lärarna kunde ju då aga och sådär. Mm. Det gjorde de, även om det inte var accepterat i Sverige längre, så gjorde ju de det. Det var liksom, levde ju kvar då.
Ja.
De var väldigt stränga. Väldigt, väldigt stränga. Och hans mamma, i sin tur, var ju liksom den gamla skolan, tyska skolan.
Mm.
Hon var väldigt, hon var också väldigt, väldigt sträng och kunde slå honom ofta.
Ja.
När han gjorde någonting fel. Det var hennes lösning på problemet. Och hon hade ju svårt för hon... hennes make hade ju... De hade ju skilt sig då. För hennes make var ju otrogen. Alltså Wolfgang eller sedermera Johns far då.
Just det.
Var ju otrogen mot mamman.
Vad hände efter skolan?
Ja, han... fick ju göra lumpen då helt enkelt. Blev inkallad och... han var väldigt intresserad av det. Han var ju väldigt intresserad av krigshistoria och vapen. Men han betedde sig mycket illa. Han hotade befäl och andra värnpliktiga. För de gjorde inte som han tyckte. Han hade väldigt tydlig syn på disciplin och regler. Och de höll sig inte till dem då.
Ah, okej.
Okay. Enligt utsagor då.
Nej. Och det var väl tvång också att man var tvungen att ta värnplikten på den tiden.
Ja, precis. Han hade ju precis fått, han fick ju medborgarskap, svenskt medborgarskap 79 där.
Mm.
Så 80 eller 81 här, så gick han ju med och blev han ju inkallad till värnplikt då.
Ja, just det.
Och sen blev han omplacerad till Kungliga slottet. Fick stå högvakt där.
Mm.
Och det var där han kom i kontakt på riktigt med vapen då. Blev intresserad av det på riktigt.
Ja, just det.
För det blev ett stort intresse för honom.
Ja, det verkar ju ha varit ett väldigt stort intresse just vapen och jakt.
Jo,
som vi
precis
kommer att prata lite om sen.
Han hade väl enligt, ja, han blev ju diagnostiserad som att han hade ett antisocial personlighetsdrag. Va?
Mm.
Så han hade ju svårt för empati och sådär.
Var det vid den här tiden han hade ändrat namn också? Eller hur?
Ja, han bytte namn till John Stannerman. Jag vet inte varför det namnet, varför han valde det namnet. Men han tyckte att det lät mer nordiskt på något sätt.
Jag tycker det låter tyskt, Stannerman. Eller jo, kanske danskt.
Men det låter inte lika som Wolfgang Saug. Det låter ju väldigt så, väldigt tyskt, gammaldags tyskt. Liksom.
Ja, det är sant. John
Stannerman låter lite mer modernt då.
Ja.
För han blev ju, så liten blev han ju retad i skolan då, mobbad och för sitt utseende, för han såg väldigt sydeuropeisk ut och mörkhårig, brunögd.
Ja.
Och speciellt namn då liksom. Det tyckte han var väldigt, väldigt jobbigt, så han försökte ändra sitt utseende och se mer nordisk ut.
Mm.
Han smälta in, för han kände sig nordisk tror jag på många sätt.
Ja.
Men det enda var ju det där att han med disciplin och det där, att han lärde sig från tyska skolan, tyska kulturen, och det kände han ju inte var så svensk. Han tyckte att svenskarna var väldigt slarviga liksom, tyckte han. Det är även i armén då, att de skötte sig. Liksom.
Man hade, han gick väl så långt att han inte med, alltså, hade linser och så på sig. Med
ja,
blåa
precis.
Linser.
Han skaffade ju sådana här ljusblå kontaktlinser han hade på sig, så han skulle få blå ögon. Ja, de funkade ju ganska bra, men däremot försökte han blondera sig, men han var ju så mörkhårig så det blev mer rödaktig nyans. Det blev en blandning av blont och mörk.
Han blev ginger istället.
Ja, exakt, han blev det. Så att det ställer ju till det när de ska göra en fantombild av honom senare då, när han var lasermannen. För då var det en blond man eller rödhårig man som syntes. Sen så visade det sig att det här var ju ingen, så såg han ju inte ut.
Nej.
Och det ställde ju till det för polisen och allmänheten senare då.
Vad hände efter när han gick på den här KTH då, eller Kungliga Tekniska Högskolan? Vad hände efter det för John?
Ja, han fick ju jobb som maskinist, vet jag. Biografmaskinist, extra jobb.
Mm.
Sen har jag för mig att han hoppade av eller något sådant. Men sen så kände han sig väldigt misslyckad. Han hade liksom, han hade alltid varit duktig i skolan och sådär, men han fick ju spelberoende bland annat.
Ja, just det.
Så han började ju spela väldigt mycket på kasino och fick ganska stora skulder. Eller först gick det väldigt bra.
Mm. Som
han
det alltid gör.
Aktier och sådär. Ja. Så gick det jättebra för aktierna, och det var ju 80-talet, och då gick ju allting på högvarv, liksom, ekonomin och sådär.
Mm.
Och då så investerade han aktier, och sen så levde han lyxlivet på Stureplan och åkte på jaktresor till Sydafrika och alla möjliga resor till Tyskland och så vidare. Köpte dyra kläder, skor och ja, allt sådant.
Ja, jag tycker det är så här intressant. Ja, han satte sig väldigt mycket skulder på grund av att han hade alltså intresse av dyra kläder, åka ut och resa. Och det här med jakten då, så han gillade att åka ut och, och jaga helt enkelt. Ja. Och det går ihop med det där med att han gillade vapen också.
Mm.
Så att det är en farlig fälla det där med spelberoende, skulle jag säga.
Vi ser bilder på honom när han står nere i Sydafrika då med ett djur han har dödat. Och,
ja,
och
vapen just det.
Då, så att det intresset fanns ju det hela tiden. Liksom.
Går du att googla den bilden bara sådär?
Tror det, ja. Jag vet inte vad man googlar på.
Nej, det är sant.
Men jag tror man kan googla på det, ja.
Ja.
Det finns åtminstone finns det med en dokumentär SVT gjorde då.
Okej. Okay.
Men i alla fall så var det ju så att han fick ett spelberoende och han hamnade i skuld, för sen gick det dåligt för aktien när det kraschade lite där på 90-talet, ekonomin.
Just det.
Och då så började han råna banker.
Ja, just det.
Så han rånade bank med cykel för att han skulle kunna fly från platsen väldigt snabbt då.
Mm.
Så gick in och pratade han engelska då liksom, för att förvirra dem. Ungefär som Normans torgsdramat när han, den ena där, började prata engelska för att folk inte skulle kunna identifiera lika lätt.
Nej, just det. Ganska smart.
Ja, det är det. Det är det. Och sen så flydde han iväg på cykel då. Det var faktiskt så de senare grep honom då, under ett cykelrån.
Mm.
Längre fram.
Vad var det för attentat? Vi vet ju att han, det var ett mord och vad var det? 9 mordförsök han hade gjort. Men finns det någon speciell som går att peka ut? Du nämnde ju någon i introt.
Exakt. Det som sticker ut mest är väl egentligen det första. För då gömde han ju sig liksom i buskage mer eller mindre, i skogen.
Mm.
Och låg där som en prickskytt då. Så siktade han med sitt lasersikte på en av de här männen då, studenterna. Och det var väl förmodligen för att han var så ny på det där, att han var ganska nervös. Och lasersikte till och med väldigt bra att ha när man är, när man inte är en så bra skytt. För då behöver man inte pricka så exakt.
Mm-hmm.
Utan han gick ju senare över till revolver, och det blev ju när han blev lite säkrare i
sitt sikte.
Sitt sätt liksom. Ja. Tillvägagångssättet. Men
han och sen också... ser man ju om man siktar med laserprick med.
Det är exakt. Så... så folk blir väldigt uppmärksamma på det. Och ja. Det var ju folk som retades och, då, och använde sådana här laserpekare och skrämde upp folk. Ungdomar ja. Som skrämde upp folk och så.
Det blir alltid så.
Men sen slutade han ju med det. För att han visste ju att det har blivit som typ ett signalement för honom.
Mm.
Han tittade nämligen väldigt mycket på Efterlyst på TV3. Och där berättade de ju sånt här, till exempel vad det var för fantombild som fanns. Ja. Vad visste man om honom? Lasersiktet. Och han såg ju på detta. Liksom. Han satt ju hemma och tittade på det här. Och anpassade sig därefter. Liksom. Och det gjorde att det blev ännu svårare att hitta honom.
Ja, det är inte riktigt vad man ska säga om det. Men det, på ett vis är det ju bra att förmedla till allmänheten. Men samtidigt finns det ju de som förmodligen i det här fallet också då, använder det till sin egna alltså, förmåga. Helt enkelt att kunna utnyttja och manipulera.
Ja, ibland är det nog fördel att låta polisen göra sitt eget jobb också.
Ja.
Att de får göra jobbet i lugn och ro. Liksom. Och så får de säga att okej, nu skulle vi behöva hjälp. Kan ni berätta detta bara?
Ja.
På efterlyst. Ni behöver kanske inte berätta hela, men du kan berätta vi söker efter en man som ser ut så här.
Mm.
Du behöver inte säga att det just är den personen kanske.
För han var ju tydligen ganska smart. Han har ju bytt ändrat sin hårfärg och kontaktlinser och sånt. Så nu vet han ju mer vad han ska
göra. Och namn också.
Ja, just det, namn.
Han var ju han hyrde ju film då, han bodde ju där runt Odenplan eller där Norrmalm i alla fall.
Mm.
Och han hade ju en hyrfilmsbutik han alltid gick till och hyrde film och så lämnade han tillbaka. Det var ju så polisen lyckades hitta honom och fatta att han bodde in i trakten.
Ja, just
det. De hade ju hans adress och hans namn då.
Ja.
Jag tror det var fortfarande John Stannerman, eventuellt John Ansonius. Nej, John Stannerman var det han hade som namn där på. Men de hittade honom i alla fall på det sättet, eller kunde placera honom och sen kunde de sätta span på honom, liksom spana på honom varje dag.
Precis. Och alla de här mordförsöken och det här mordet, det är ju med folk som har utländsk påbrå då. Det är ju inte svenskar han vill åt.
Det är det.
Han hade byggt något hat mot invandrare.
Ja, han sa ju själv liksom någon av frågan så där, jag har inget mot invandrare egentligen. Han sa mer att han hade på den tiden var han var liksom missnöjd med sitt eget liv och sina prestationer och han hade följt de här Nydemokrati då, Ian Wachtmeister och Bert Karlssons parti som var lite invandrarfientligt då, minst sagt.
Mm.
Och han hade väl fått någon, han tänkte väl att ja, det var invandrarnas fel allting och även att han själv hade misslyckats. Och sen så fick han för sig att han skulle skjuta invandrare då.
Ja, det
för att han trodde att det var lösningen på problemet. Och det var väl för att han själv hade blivit väldigt retad och mobbad för sitt utseende och att han var utländsk så att säga. Så trodde han väl att jag slår tillbaka mot mina egna så att säga på något sätt. Eller mina egna, men ja. De som det jag är rädd för. Det vill säga att själv råk illa ut.
Så men inte för att det blir för politiskt nu, men är det inte lite så där idag också? Alltså att man det finns väldigt många som tänker att de tar ens jobb. De gör bara illa här istället för att göra det bra.
Ja,
så det känns ändå inte som att det har försvunnit.
Nej, det har inte försvunnit.
Så det...
Och sen är det väl många som är... Det har ju funnits laserman i Malmö till exempel på senare tid. Han med den här laserturken som kallar honom. Han skulle
klippa
hitta den här personen. Han var så arg på det var honom då.
Mm. Det är en klassiker.
Han sätta dit honom. Ja, jo,
ni som inte har sett den, kolla på den.
Nej. Men. Ja... Sen var det ju...
Han hade väl sagt till den här journalisten Galert Tamas att han kände att någon behövde ta tag i situationen och agera. Var det inte så det var?
Ja, så var det också. Så kan det liknar ju till exempel Breivik också. Att han hade ju liksom en mission, eller han tyckte att han gjorde rätt, för han hade liksom en plan med allting.
Exakt. Så undrar var han fick den liksom tanken ifrån att han... Tänk om han trodde helt ärligt att han skulle rädda oss. Eller rädda Sverige genom att göra på det här viset. Om han var så skruvad i huvudet, det finns en chans tror jag, faktiskt. Mm.
Jo, han trodde väl det i sitt eget huvud, men sen det blev någon slags psykos där, inte?
Ja, måste ju vara.
Hans mission.
Ja.
Helt galet.
Hur fick de tag i han då? Alltså...
De fick, som jag sa tidigare där, de fick ju tag på honom under ett bankrån då faktiskt. De hade ju placerat, först var det ju namnet där med hyrfilmsbutiken.
Mm.
Sen var det ju signalementet, alltså hans fantombilden. Och sen hade de givetvis forskat, men de hade tagit reda på information om hans bakgrund liksom.
Ja.
Och att han har varit i armén och sådär. De hade ju berättat om honom att han var väldigt, hur han var liksom.
Ja, just det. Precis.
Så där de hade byggt upp en gärningsmannaprofil liksom. Nej, men som sagt, folk sa ju att han växlade ganska mycket humör. Och det var ett exempel vid ett tillfälle när han var inne i en butik där han har varit väldigt mycket, väldigt otrevlig mot personalen, minns jag. Och dagen efter så kom han tillbaka, för han hade glömt, jag tror han hade glömt sitt armbandsur. Och då var han som helt förbytt. Han hade kavaj och var skärmig och trevlig.
Mm.
Hon som jobbade där, kassörskan som jobbade där, sa, ja, men han trodde inte vi skulle känna igen honom. Men det gjorde vi. Men han var som en helt annan person.
Ja, han var ju smart på det viset att han kunde liksom byta utseende. Inte i det här fallet kanske, men...
Personlighet och utseende, ja, verkligen.
Exakt.
Ja.
Om man hade fått av efterlyst eller inte, det kanske man inte ska säga. Men han verkar ju ha haft det beteendet lite innan också.
Ja, det var ju förmodligen för att han var psykotisk och neurotisk. Att han hade olika personlighetstyper. Och så, eller han hade olika personligheter liksom. Han kunde plocka fram vid behov.
Just det.
Han visste vad som funkade vid vilket tillfälle. Och så, där.
Ja.
Så var det helt klart.
Fanns det några mer framsteg man gjorde då?
Det var en bil. Han hade ju en bil, en Nissan Micra... bil då, SLX, som polisen, de letade rätt på alla som hade en sån här bil. Det visade sig senare att det var en, han hade en hyrbil och att han hade gett sig av till Sydafrika.
För man hade ju sett den här bilen vid skotten som skedde mellan den 22 och 23 januari och för mig där, 92 då. Då hade man sett den här bilen. Ja, då tog man kontakt med den här hyrfirman då i Stockholm. Och han hade hyrt under sitt verkliga namn också, nämligen. Så det var lite konstigt att han gjorde det. Eller kanske man måste göra. I vilket fall så hade de polisen då velat ställa lite rutinfrågor till honom. Men då hade han ju flytt till Sydafrika. Förmodligen för att jaga då.
Det var ju så att de... kunde hitta honom delvis genom bilen och den här hyrfilmsbutiken. Men det var ju också på något annat sätt de gick tillväga. De hittade honom nämligen genom när han hämtade ut sin post i sin postbox. Hur gick det till, Robin?
Ja, det gick ju till på det viset att från början då så var det ju att han de hade börjat undersöka John Asenius och då märkte de att han var kund hos flera pantbanker. Och i samband med det här då så hade det skett 17 olika rån i de här pantbankerna runt omkring Stockholm då. Och då var det inte någon som hade gripits. Och då kunde de jämföra, eller polisen kunde jämföra det då och konstatera att Asonius hade löst ut sina saker i samband med det här då. Så det var en av grejerna. Och så de fick tag i honom, det var ju den här att han skulle... när han återkom till Sverige efter att han hade flytt från Sydafrika så skulle han tömma sin postbox då. Och då fick de reda på var han bodde i Stockholm.
Till slut greps lasermannen John Ausonius efter en rättegång. Vad var det som hände i den rättegången, Robin?
Det var ju väldigt mycket tumult som hände i den rättegången. Som vi kanske kan prata om någon annan gång. Men det som hände till slut var ju då att han blev åtalad för... Jag tror det var av... Han frikändes av två av mordförsöken. Men sedan blev han då åtalad på resten. Och fick livstidsfängelse på detta. Det här var ju då om John Ausonius, lasermannen. Jens, vad tycker du om lasermannen och det vi har pratat om här idag?
Jag har alltid tyckt att det var väldigt spännande fall. Jag har ju själv sett både SVT-dramat och dokumentären som kan rekommendera.
Men den är bra gjord, tycker du?
Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Med David Denchik då. Väldigt bra tolkning där av John Ausonius. Och det tycker jag är värt ett tips till er lyssnare då. Att titta på helt enkelt.
Och kolla även om ni kan googla upp den här bilden som Jens nämnde om. Det ska jag också göra efter.
Men nu så är vi väl... Tackar vi för den här gången, eller vad säger Robin, eller vad tycker
du? Ja, det är dags att runda av här nu. Börjar bli lite hungrig också, så kanske äta lite mat.
Ja.
Vi vill tacka alla som har lyssnat och som vi nämnde i introt, följ oss på den plattformen ni lyssnar ifrån så att ni får notiser när vi släpper nya avsnitt. Annars hörs vi nästa söndag. Ha det gott.
Hej då.
Hej.